Evangelietexten för idag hittar ni på sidan 1190. Den är hämtad från Markus evangeliets 12:e kapitel och de 12 första verserna. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog det i huvudet och skymfade. Då skickade han en till. Och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade det och andra dödade det. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa: min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra: här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom, men de var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och han gick sin väg. Vad ska man säga om denna texten? Vad säger den om försoning? Jag tänker att försoning, det är något gott, något upplyftande. Och jag läser inte så mycket gott och upplyftande i den här texten. Men då har jag en studiebibel där jag kan gå och läsa och få förklarande texter. Så jag gjorde det den här gången också. Och i noterna till den studiebibeln så läser jag följande. De flesta av Jesu liknelser har en poäng. De flesta. Ja, hur är det med den här? Texten fortsätter. Denna text är ganska komplex. Det känns skönt att veta. Men man är inte ensam i det här, utan att Ekumeniakyrkan har tagit fram gudstjänstwebben, där man som mötesledare och predikant så kan gå in och få psalmförslag och textutredningar och sådär. Så jag gick in dit och tittar på förklara den här texten. Och då är det så att vi har ju 3 årgångar av varje söndag. Nu är vi inne i andra årgången. Och första årgången hade en lång förklarande text. Tredje årgången hade en lång förklarande text. Den här årgången har ingen förklarande text. Det är ganska komplext. Men detaljerna i det här som Jesus pratar om, de passar väl in i den situation i det judiska Galileen under första århundradet. Att stora landområden ägdes av frånvarande jordägare och gavs till lokala bönder för att de skulle odla upp det som arrendatorer. Och den judiska lagen, den föreskrev att en landegendom som ingen arvinge gjorde anspråk på skulle förklaras som ägarlös och vem som helst kunde göra anspråk på den. Så att arrendatorerna antog då att sonen som kom som arvinge gjorde anspråk på sin egen egendom. Om han dödades så fanns det ju ingen ägare till och då kunde de göra det. Så att det Jesus berättar för folket där och då, det är ju inga konstigheter. Liknelsen gavs till det judiska rådet i deras kontext. Och de förstod att liknelsen handlade om dem. Det har skickats profeter och sånt där innan som har förringat. De tog vi inte på. Sen kommer Jesus. Han har inte dödats ännu, men han i det här så förklarar han att ni kommer att döda sonen också. De känner att det handlar om dem. Jesus avslöjar att hans liv ska tas. Men det avslöjandet som kom då har ju inte riktigt lika stort värde för oss idag. Vi vet ju att det här har hänt. Så vad säger texten till oss idag i vår kontext? Jag ska inte försöka mig på att göra om den här liknelsen till något nutida. Men jag vill istället dela en annan berättelse som kanske når samma poäng. Det är berättelsen om Göran. Göran är myra och han bor tillsammans med de andra myrorna i stacken som ligger precis vid sidan av stigen där i skogen eller var de nu har den. Varje dag så brukar det komma en elefant och gå förbi på den här vägen. Och varje dag så brukar elefanten stanna till vid myrstacken, titta på den och stampa till lite grann så att alla stråna bara faller ner. Sen går elefanten vidare. Det här irriterar ju myrorna såklart och de har ställt upp sig i led framför myrstacken och liksom stopp, här får du inte gå. Elefanten bryr sig inte om det. Men en dag så tänker Göran att nu ska det få slut på det här. Så tidigt på morgonen så går han ut ur stacken, klättrar upp i trädet, upp på en gren ovanför vägen. Och när elefanten kommer, då hoppar han helt enkelt ner på elefanten. Och elefanten känner Göran sitta där på ryggen och skakar till. Men Göran är seg. Han håller på att falla av men får tag så att han sitter här på halsen på elefanten. Då är det en liten myra nere i stacken. Den bara, kom igen Göran, stryp honom! Ja, så var den historien. Var finns poängen i den berättelsen då? Det kan man också undra. Ja, men det går ju inte för myran Göran att strypa elefanten. Elefanthalsen är ju alldeles för stor. Det går inte att greppa den. Men det hindrar inte myran i mängden att ändå ha ett hopp om det. Och samma sak gäller med försoningen. Det här är för stort för oss. Vi kan inte riktigt greppa detta. Kristendomen har funnits i 2000 år. Och ännu har vi inte kunnat enas om någon enda försoningslära. Att men det är så här vi tror om detta. Är det någon av er som kan redogöra lite kort för Gustav Auléns klassiska försoningslära? Nej. Kanske Rosenius objektiva eller Waldenströms subjektiva försoningslära? Nej, vi kan ju inte det. Men vi ska få se på den klassiska försoningsläran här. Jesu död, det var framförallt en seger över ondskan. Att då är ondskans makt bruten när Jesus dog på korset. Så är det ju. Så tyckte Aulenius med andra. Men den här objektiva eller juridiska försoningen som står emot det. Jesus tar på korset på sig vårt straff för våra synder. Det handlar alltså inte om försoning mot ondskan utan att det är ju mot Gud. För att Gud han har ju skapat oss perfekta och sen har vi syndat här och gjort fel. Och då måste vi ju straffas för det. Det är ju rent logiskt. Så därför dog Jesus för våra synders skull. Det stämmer ju också. Och sen har vi då Waldenströms subjektiva försoningslära. Jesus kom för att förändra människors liv. Att då riktas försoningen inte mot ondskan eller mot Gud, utan det är mot människan, för att vi ska omvändas. Och därför Jesus kom. Vilken är den rätta försoningsläran? Alla tre har sina fördelar. Och alla tre har också sina brister om man tittar på dem så. Men jag tänker att Jesus, han kom till jorden för att få människor att omvända sig, ändra sig. Han dog på korset för våra synders skull. Och genom att han uppstod så vann han också segern över ondskan. Och det finns teologer som grubblar sig grå för att förstå den här försoningsläran. Men det är inte kunskapen om försoningsläran som gör oss till kristna. Det är försonaren. Jag är vägen, sanningen och livet, säger Jesus. Vi kan stänga ner det, så behöver vi inte fundera på det så mycket mer. Jag är vägen, sanningen och livet. Tidigare så var den viktiga frågan, är det sant? Men så är det inte längre. Den viktigaste frågan idag är, gör det någon skillnad i mitt liv? Det spelar ingen roll om det som står i Bibeln är sant, om det inte gör någon skillnad i mitt liv, säger ungdomar idag som liksom, när man har gjort en undersökning. Och för egen del så kan jag säga att Jesus har gjort skillnad i mitt liv. Är det fler som upplever att Jesus har gjort skillnad i ert liv? Så upp med en hand. Ja, men det är, om inte alla så väldigt många i alla fall. Det är ju skönt. Och finns det då någon här som senare i gudstjänsten vill dela med sig vad det gjort för skillnad, så är det, går det bra också. Min tro har gjort, eller har påverkat mitt val av utbildning. Det har lett mig till olika arbetsplatser. Men framförallt så har min tro gett mig en trygghet och placerat in mig i ett större sammanhang. Jag är kanske som den här myran Göran. Jag försöker inte strypa elefanten, men jag har kommit till insikt om att jag greppar inte allt. Men det gör ingenting. För jag tror att jag har förstått det viktigaste. Gud, han är kärlek. Och Gud älskar sin skapelse, dig och mig. Och Gud vill återskapa den förlorade relationen med människan som fanns vid skapelsens början. Och därför sände han sin älskade son. Det finns ett uttryck, det är aldrig ens fel när två träter. Och kanske stämmer det in även här. Det finns två parter i en brusten relation. Den ena är du och den andra är Gud. Och vi behöver inte veta om det var du som åt av frukten eller om det var Gud som slängde ut dig ur skapelsen eller paradiset där. Eller om det var ormen som lurade er. Kanske var du inte ens med vid den här händelsen. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att nu handlar det om dig och Gud. Vill du ha en fördjupad relation med Gud? Gud vill ha det med dig. Han har sträckt ut sin hand. Han har sänt sin son Jesus Kristus. Vägen till Gud. Och hur vill du ha det? Vill du gå honom till mötes? Kanske sitter du där och säger nu, jag har ju redan mött honom. Jag har en tro på Jesus. Ja, men vill du mer? Gud vill mer. Inom existentiell hälsa så pratar man om 8 områden för god livskvalitet. Tro är ett område. De övriga är hopp, harmoni, helhet, sammanhang, andlig styrka, mening med livet och förundran. Och jag vill påstå att försoning med Gud innebär en fördjupning på alla dessa områden. I bibeltexten vi läste inledningsvis här så stod det: när tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna. Han skickade en tjänare. Initiativet till försoning, det kommer från Gud. Men för att försoning ska fullbordas så krävs ett möte mellan de här två parterna. Vill du uppleva förändring, fördjupning, försoning i ditt liv? När tiden var inne. Nu är tiden inne. Vill du närma dig Jesus så som Jesus närmat sig dig? Då är du välkommen att göra det i vårt nattvardsfirande här om en stund. Och vill du så ber jag gärna en bön med dig tillsammans där borta vid förbönstund, vid ljusbäraren. Men vi ber en bön redan nu. Tack Jesus för att du kom till vår jord. Tack för att du är vägen, sanningen och livet. Jag ber för var och en här inne som upplever att de vill närma sig dig, fördjupa gemenskapen med dig, låta dig göra större avtryck i deras liv. Kom till dem i detta nu med din heliga ande. Fyll dem med din kärlek. Amen.